Då så, välkomna ska ni vara till Krisledningspodden. Låt mig börja med att introducera vår sponsor Murphy Solution som ni alla känner till vid det här laget. Nytt där, ja, men ny modul i vår plattform som är riktigt, riktigt intressant. Det är en sammansättning kan man säga av de saker som bygger vår krishanteringsförmåga. En riktigt intressant modell med väldigt mycket information, videos och liknande man kan ta del av och få en bra överblick över sin organisationsförmåga. Väldigt mycket intressanta delar där och väldigt nedbrutet, samtidigt väldigt överblickbart. Kan varmt rekommendera, och vet ni vart ni ska höra av er om ni vill kika vidare på den modellen och hur man kan använda den. Så ska jag också ta och introducera vår mediepartner, Aktuell Säkerhet. Funnits med här länge i podden. Sveriges i särklass bästa samlingsplats för information om säkerhet överhuvudtaget. Allt ifrån hur det ser ut på företagsfronten till omvärldsbevakning och många intressanta reportage kopplat till det. Så, då kan vi köra igång med dagens avsnitt. Det här är ett, skulle jag vilja säga, ett väldigt speciellt och ett väldigt färskt ämne vi ska prata om idag. Vi kommer att beröra branden på Liseberg som jag inte tror att någon har, eller på Oceana vid Liseberg som jag inte tror har undgått någon. Och med oss i studion idag har vi Mårten Westlund som är kommunikationschef på Liseberg. Och vi ska få hans bild, kanske framförallt med fokus ur ett kommunikativt perspektiv, men också lite lärdomar kopplat till krisledning och liknande. Jag är mycket ödmjuk och väldigt glad att du ville ta dig tiden, Mårten, och dela den här, de saker du kan dela utifrån era erfarenheter. För det här tror jag väldigt många kan lära av det som har hänt er. Så välkommen till podden, Mårten, och ja, börja som vanligt med att du får beskriva lite vem du är och din bakgrund och sådär, så ska vi gå vidare med händelsen sen.
Yes, ja, roligt att få vara med i ett i podden. En podd som jag gärna själv lyssnar på och har lärt mig en hel del igenom. Så mitt namn är Mårten Westlund. Jag är kommunikationschef på Liseberg och har en bakgrund inom kommunikation och har jobbat på olika byråer men också i olika kommunikationschefs- och marknadschefsroller under de senaste 20 åren. Så att man börjar väl känna nu att ja, men nu kan jag nog det här kommunikativa hantverket relativt väl. Och dagens ämne har verkligen varit, jag ska säga, mitt arbetslivs absoluta eldprov. Där jag har fått pröva
allt ställdes på sin spets.
Allting som jag har lärt mig sedan jag började jobba med de här frågorna 2004.
Prövades nu. Ja. Hur länge har du varit på Liseberg?
Jag har varit i 2 år på Liseberg. Först som interimmarknadschef och sen som kommunikationschef.
Ja. Men jag tycker vi gör så här, Mårten. Ska vi börja med att rama in där och beskriva lite grann. Ja, men både så är naturligtvis intresserad av hur startade det här för dig, men också kan man ge en liten överblick, vad är det som har hänt här nu? Jag vet ju vad vi har läst i media, men du har ju suttit på en helt annan läktare och kunna följa och vara med i den här händelsen.
Ja, men vi kan väl sätta lite ramarna för vad Liseberg är. Det känner de allra flesta till. Det är faktiskt så att 97% av svenskarna har någon form av relation till Liseberg. Däremot så var det inte lika många som visste att vi i samband med vårt 100-årsjubileum drog igång ett jubileumsprojekt där vi byggde ett nytt hotell som invigdes förra året. Men i direkt anslutning till det skulle man också med badrock på kunna gå in i våra nya vattenvärld som skulle öppnat här i början på sommaren. Och den skulle då göra att vi attraherade ungefär 500 000 ytterligare gäster utöver de 2,5 miljoner gäster som vi redan attraherar varje år till Liseberg.
Så inget litet projekt som har, det har rullat över tid kan man säga.
Ja.
Det var inget man började igår.
Nej, projektet har jag hållit på i 10 år och var då alltså 3 månader ifrån invigning. Och vattenrutschkanorna skulle faktiskt provåkas för första gången på tisdagen och på måndagen den 12 februari, den ödesdigra måndagen den 12 februari, så utbröt ju en brand som startade 10.05 på förmiddagen.
Ja, vart var du då Mårten? Var du där på plats?
Nej, det var jag inte, utan jag satt i liften. Det var sportlov i Göteborg, det var vecka 7. Jag satt med barnen i liften i Trysil och telefonen ringer i fickan och det är min kollega som ringer på FaceTime och helt utom sig. Och det här är 7 minuter efter att larmet har gått till räddningstjänsten och hon filmar de första delarna av branden och säger Oceana brinner. Och en känsla av total surrealism infinner sig och magen knyter sig. Det är knappt så jag kan prata om det nu. Det är den där känslan att ja, men det här händer ju inte på riktigt. Det här är inte möjligt. Jag åker upp till toppen och säger till barnen att Oceana brinner, jag måste ner och koppla upp mig med mina kollegor, så att jag åker ner till närmsta restaurang och säger till personalen att jag jobbar på Liseberg, det brinner. Då har de redan hunnit se det i media och så hjälper de till ordna ett bord, lite avskilt bord med laddar och hörlurar och allting. Och efter 24 minuter efter att larmet har gått så är faktiskt hela krisledningsfunktionen samlad i ett online-möte då. Då börjar ett arbete som pågick, jag ska nästan säga att det pågick dygnet runt under de kommande 2 veckorna. För egen del så satt jag från det att min kollega Klara ringde, jag hann inte ens ner till den här restaurangen innan den första journalisten ringer, och sen sitter jag i telefon i stort sett nonstop till 2:30 på natten. Och då har jag hunnit köra hem till, lämna barnen. Jag kom ihåg att lämna barnen hos farmor och farfar på vägen, och sen så körde jag ner till Göteborg.
Ja, bara titta på det här. Du, hur ser det här första mötet ut då? Hur är det fokuserat och kontrollerat, eller är det stimmigt? Jag har all respekt för att det kan bli det, men vad upplever du vid det här första mötet när ni sätter det?
Det är ju en total chock naturligtvis, att man, vi vet ju inte då riktigt vad som har hänt. Branden pågår ju, så att man, de som är i krisledningsrummet, de ser ju rökmolnen ifrån fönstret.
Ja.
Och så kommer ju smällen, kommer precis när vi drar igång, den stora smällen som alla har sett på media och på sociala medier. Jag skulle säga att stämningen är ju fokuserad, men stimmig, för att det kommer så himla mycket. Folk springer ut och in och det är ju, och det är tumult.
Ja. Ni har ett första möte där. Och sen sätter, jag misstänker då som du själv säger, blir, du är liksom första point of contact för alla journalister som jag misstänker ligger på ganska hårt i det här tidiga skedet.
Ja, det är ett enormt pådrag. Och eftersom jag inte är på plats så kopplas min kollega Sofia som är PR-koordinator in, och hon är med. Hon är egentligen inte med i krisledningsstrukturen. Man tar också med våran intern kommunikatör och våran sociala medieansvarig, för man inser jättefort att kommunikation kommer vara otroligt viktigt. Och det var en av de stora lärdomarna. Hur mycket som sen under de kommande veckorna har handlat om kommunikation. Jag skulle säga nästan hälften av alla frågor har handlat om att kommunicera internt och externt mot alla olika målgrupper.
Såklart, hade du redan då, jag måste bara säga, efter första mötet, hade du någon strategi eller någon tanke? Hur ska vi tänka rent kommunikativt så här tidigt in i en händelse? Ni förstod ju kanske inte själva ens omfattningen. Det var många luckor, tänker jag, i lägesbild i det här läget. Hur gick tankarna där rent strategiskt?
Ja, jag har ju en gammal lärdom som också bekräftades av Jeanette Fors-Andreas som när hon var med i något avsnitt här, just att många av misstagen i en kris begås väldigt tidigt för att man svarar på volley utan att ha riktigt koll på detaljerna. Insikten hade jag i ena handen, samtidigt som att man vet att i mediedramaturgin så måste alla roller snabbt besättas. Så om vi inte svarar så kommer någon annan att tala i vårat ställe. Så det var att balansera de här två.
Konflikten mellan att komma ut men också att inte säga något som ni inte har koll på.
Nej, precis. Så att det blev ju att vi hittade ett antal väldigt korta budskap. Och det handlar om att ja, vi kan bekräfta att det pågår en brand, räddningstjänst och polis är på plats. Det var nästan bara det vi kunde bekräfta och att krisledningen var på plats. Och sen kunde vi säga till då alla de frågorna som vi inte hade koll på att det är en fråga som vi inte har koll på. Vi håller på att leta svar på det. Och det var också en av de här sakerna, att löpande hela tiden berätta precis vad vi vet men också vad vi inte vet. Så att man adresserar de frågor som vi vet att många har men som vi faktiskt inte har svar på. Det fortsätter vi ju ännu fortfarande.
Ja, såklart.
Även om det har gått 5 veckor nu.
Jag tror, eftersom du refererade till Jeanette, jag tycker själv det är så bra avsnitt. Hon brukar också säga, berätta också vad ni gör. Var det också någonting som fanns
absolut
med?
Jo, men det, var det ju, att berätta att krisledningen är på plats. Nu har vi precis pratat med räddningstjänsten. Vi har fått den här informationen. Men jag skulle inte säga att vi hade någon liksom... någon stor budskapsplattform att utgå ifrån, utan den var väldigt, väldigt tajt. Våran vd frontade ett fåtal intervjuer initialt. Och varje gång jag la på telefonen så hade jag 10-20 missade samtal och 10 nya sms. Så det var helt omöjligt att liksom ringa tillbaka, utan vi försökte ju börja sortera. Och i retrospekt, här skulle vi ju satt in någon form av gatekeeper som sorterade vilka...
Vart går vi ut? Ja, vilka pratar
vilka
vi med?
Ska vi prata
med? Är det det du far efter?
Exakt. Ja. Så att vi skulle ha en prioriteringsordning. Men jag satt i bilen liksom, så att jag tog allt jag kunde.
Ja. Jag förstår.
Men det var en av en lärdom.
Då misstänker jag även att du tänkte det här gäller att vara transparent.
Ja.
Det var ändå också en uttalad del av...
Absolut.
Det finns ingen anledning att inte prata.
Nej, och ibland är det ju väldigt skönt att vara... Ofta ska jag säga faktiskt väldigt skönt att vara en offentlig aktör. Vi är ett kommunalt bolag i Göteborg som ägs av Göteborgs stad. Så att kommunikationsstrategin är alltid transparens. Vi ska alltid berätta det vi känner till. För det finns liksom inga hemlisar här. För man kan alltid... Man kan begära ut mailkonversationer och dokumentation. Så att det är bara att vara ärlig. Och det är en jätteskön grundförutsättning att jobba efter. Att man behöver inte be om lov och kolla, kan vi säga det? Kan vi inte säga det? Ja, men jag vet att vi måste kunna säga det.
Ja. Hur löper arbetet på sen, skulle du säga? Du sa att du jobbade från förmiddagen till 03 på natten.
Ja.
Hur löper arbetet på?
Ganska tidigt så sätter vi strukturen att kvart i varje timme startar ett nytt krisledningsmöte. Ibland så går de in i varandra. Ibland så är de en kvart långa. Jag är ofta urkopplad för att ta mediefrågor och så hoppar jag in i mötet igen. Och den strukturen fortsatte vi med hela veckan. Sen så gjorde vi det till ett lite kortare, att vi kanske hade 2 avstämningar per dag och så trappade vi ner det allt eftersom. Det blev tidigt känt för oss att vi saknade en person. Vi vi misstänkte ju vem det var eftersom vi förstod att den här personen saknas. Ja. Men vi visste ju inte var han kunde vara. Så att det var Nej. Ju väldigt mycket fokus som handlade om att lägga det här pusslet. Att var har han setts? Kan vi se i loggarna var han har checkat in? Mm. Vem vet vad?
Ja. Ja.
Så det var ju naturligtvis, det lyfte ju hela krisen när det blir en helt annan nivå när det handlar om människor. Fysiska ting är en sak, det kan vara sorgligt.
De blir underordnade.
Men de är väldigt underordnade att när det handlar om liv, då blir det ju en helt annat allvar i rummet och i hela hanteringen och händelsen.
Såklart.
Och sen så allt eftersom medietrycket var väldigt hårt och vi bestämde väl ungefär lite dimmigt här, men under eftermiddagen så bestämde vi att vi ska ha en presskonferens. Först pratade vi om vi skulle ha den redan på kvällen, men bestämde sen att för att få med, det var viktigt att få med räddningstjänsten, få med NCT och polisen, och då bestämde vi att vi skulle ha den klockan 11 dagen därpå. Och det var väldigt skönt kommunikativt att när vi kunde säga att imorgon klockan 11 kommer alla journalister få enskilda intervjuer med de här fyra parterna. De kommer att ställa alla frågor de vill, och vi kommer att ha en samlad informationsgivning till alla parter och vi kommer live i egna kanaler. Och sen var ju alla svenska medier på plats dagen efter. Men då nöjde man sig lite med att jaga svar ifrån oss, då var det andra som var...
kunde hänvisa till den, och det kanske var klokt också att inte försöka klämma in den där första dygnet heller, utan att det var okej att knuffa det till dag 2 om man säger så.
Ja.
Det låter som ett bra beslut.
Ja, det var det, i retrospekt så var det helt rätt beslut.
Byter ni av varandra sen, eller var det som att luften gick ur fullständigt och så går vi hem och sover en stund och så får vi ta tag i det här imorgon igen?
Ja, men det blev ju långa dagar självklart, men nej, vi bytte kanske inte av så som vi nog borde ha gjort, kan man se sen.
Blev det för långa dagar?
Ja, det blev ju otroligt intensivt. Jag hade ledigt 2 dagar under de första 28 dagarna och då jobbade jag lite ändå. Så att man blir rätt...
Får jag fråga, vad beror det på? För det här är inget ovanligt fenomen som du beskriver. Vi vet ju i praktiken och i teorin nu när vi sitter och pratar att det är viktigt att inte köra för länge och så. Men ändå hamnar vi ofta där. Vad tror du beror på? Ja,
det är väl...
Du som nyligen har...
Ja, men dels att man känner... Man har övertro på sin egen kapacitet. Man har en övertro på att man själv är så himla viktig. Jag har det i alla fall. Men inser ju så här, man är ju faktiskt utbytbar. Någon annan kan gå in och ta de här grejerna. Det handlar bara om att följa den röda tråden. Men sen så känner jag nog också lite att man... Alla var väldigt... Liksom, alla var ju väldigt hårt ansatta. Så att om jag ska... jacka ur, då kommer det drabba någon annan. Och det vill jag inte. Den personen är precis lika hårt pressad som jag. Men det vi däremot gjorde för att få avlastning, och det är också en av de bästa grejerna vi gjorde, det var att vi tog in 2 från våran kommunikationsbyrå. Tog vi in 2 personer som satt hos oss under den första veckan. Där vi kunde gå in och säga, okej, vi tänker, nu har vi ska gå ut med den här informationen, vi har formulerat det så här. Kan ni kolla upp de här grejerna som vi inte känner till? Vad tror ni? Hur kommer det här landa, den här formuleringen?
För vi är så... Ball, second opinion.
Ja, som inte är emotionellt färgade av stämningen i krisledning. Jätteviktigt att ha någon som inte har det i kroppen på samma sätt.
Ja, jätteklokt. Jätteklokt det du säger, och det vet jag många talar om just den. Det handlar inte om att man själv inte har kompetensen, utan det handlar om avlastning i viss mån, men också att det är väldigt skönt att någon annan med, precis så som du säger, inte känslomässigt involverad, utan mer nu är jag här och jobbar. Det är ju fantastiskt bra att kunna ta den hjälpen. Det behövs ofta.
Ja, det var helt ovärderligt. Det hade inte gått alls lika bra om vi inte hade haft den där känslan. Och då kunde vi också säga, kan ni kolla upp de här grejerna? Hur är stämningen i kommentarsfältet på GP-artiklarna? Vad säger man på TikTok? Vad säger man i sociala medier? Vartåt blåser vind? Är det frågor som vi... Nu ska vi göra det här utspelet. Vi ska säga någonting. Ska vi ta med och adressera någon fråga som många ställer, som många undrar?
Ja.
Och det kunde de liksom...
Klokt. Det blev lite omvärldsbevakning som kunde stödja med där, helt enkelt.
Exakt.
Hur länge skulle du säga att den här akuta fasen håller i sig då? När du tittar tillbaka?
Ja, man underskattade ju det väldigt mycket. Men den absolut akuta krisfasen höll väl på i en vecka, skulle jag säga i alla fall.
Ja.
Sen så har det fortsatt med nästan lika hög intensitet efter det. Sen har frågeställningarna och vinklarna och stämningen förändrats allt eftersom. I början så är ju alla väldigt inkännande. Man är själv liksom emotionellt engagerad och drabbad. Men sen kommer man till en punkt när det börjar bli lite ansvarsutkrävande. Och hur kunde det här gå till? Och, finns det någonting bakom? Och vem har gjort vad? Och sådär. Och då förändras tonläget lite grann.
Är det det som indikerar, skulle du säga, att ni lämnar den mest akuta fasen, att det är andra frågeställningar som poppar upp och att det finns en tydlig gräns när man passerar akut till nästa del då?
Ja, det skulle jag säga. Och det var ungefär efter en vecka. Jag skulle säga att det sammanföll ganska väl, men vi öppnade Lisebergsparken för... Det var väldigt många som undrade, hur ska vi hedra våran försvunna kollega? Att folk ville på något sätt uttrycka sin sorg. Då sa vi att, men vi öppnar Lisebergsparken i 2 timmar på onsdagskvällen veckan efter. Vi att det var. Och då får alla som vill uttrycka sin sorg, om det är för Patrik eller för att man är ledsen för att det här har hänt. Att man hade sett fram emot det här. Kom av vilken anledning du vill. Det blev en otroligt fin stund. Ja. Och vi diskuterade jättemycket. Liksom. Liseberg handlar alltid om glädje. Vi är bäst på glädje tillsammans. Men hur sörjer Liseberg? Det var liksom en ny tanke som vi aldrig hade tänkt.
Ja.
Och då tänkte vi att vi är ju alltid nära det emotionella, och kaninerna är ju våran symbol för omtanke och kärlek tillsammans.
Ja,
då blev faktiskt valet att kaninerna ska ju finnas på plats. De ska ge de finaste kaninkramarna man kan.
Ja.
Och vi valde att vara uppe i ett av våra områden som heter Luna Park. Och så sa vi, vågar vi ha en attraktion igång? Nej, det kan vi inte ha. Det blir alldeles för glatt. Ja, kanske. Kan vi ha blomsterkarusellen som åker extra långsamt? Ja, plötsligt så blev det liksom ett sätt för Liseberg att sörja. För det var ju jättemycket... Vi tänkte så här, barnperspektivet. Om vi utgår från ett barnperspektiv så kan vi inte gå fel. Så alla som kom fick kaninkramar. Det fanns minnesplatser, tända ljus, plats att lägga ner. Ja. Blommor, och sen så fick alla som kom också varsin gosedjurskanin när de gick hem. Så vi hade väl runt 2000 personer som var där, och det var liksom, skulle jag säga, då kunde vi emotionellt stänga dörren till den akuta krisen.
Ja, det låter som ni la lite tid på det här och funderade igenom det ganska ordentligt, hur ni skulle göra det här. Alltså, ledande fråga, men jag misstänker att det låter som det var massa viktiga val ni gjorde där, och som sen också verkar låta som att ni resulterade i en väldigt bra plan för hur det här skulle göras.
Ja, absolut, men det var inte självklart. Vi diskuterade jättemycket fram och tillbaka, och det var många olika åsikter, och man liksom diskuterade, men är det för tidigt, och någon tyckte att men det där är för mycket, och det där är för lite. Så att det var inte självklart, men det var en väldigt öppen dialog längs hela vägen, och vi diskuterade jättemycket.
Det var det jag ville komma till, att ni la tid på att bottna i de här frågorna. Sen kanske aldrig alla kan vara helt överens. Men att en sån här, det här är en svår sak men som också kan betyda extremt mycket. Den är värd att lägga tid. Det är en del av krisledningsarbetet att göra den här planen för det här. Och det låter när jag lyssnar på dig som att du upplever att ni verkligen fick till det här. Att det var ett viktigt steg för er under hanteringen.
Det var ett jätteviktigt steg, inte bara för alla gäster som kom utan det var också ett viktigt steg för alla anställda, alla lisebergare som man fick gå dit i uniform om man ville liksom att visa upp. Och det blev en kollektivt sätt att dela en sorg. Det blev jättefint. Och man säger väl ofta att liksom utfallet av hur en kris uppfattas sätts ganska tidigt. Och då är det viktigt att gå rätt på det mänskliga planet. Så vi tänkte ju hela tiden, människan först. Den är alltid viktigare än byggnaden och projektet i sig.
Det låter som du hade en väldigt tydlig uttalad strategi där också då.
Ja,
när du säger det på det sättet.
Ja, det kanske är en efterhandskonstruktion, men det föll sig ganska naturligt att det blev så. Även om det inte stod i någon bok så hade man det i kroppen. Liksom, att, men det är alltid det viktigaste.
När vi förpratade lite så pratade du sa så här, men du hade en tydlig bild av tre faser som ni genomgick. Det var den akuta fasen, sen kommer vi in i, som du beskriver nu, efter någon vecka, en andra fas där tempot fortfarande var väldigt, väldigt högt. Vad präglades den fasen av? Hur såg det arbetet ut?
Ja, men det var ju, hur kommer vi tillbaka? Vi har ju på något sätt, alltså där, och det här kan ju låta hårt och kommersiellt liksom, men vi har ju ändå en verksamhet. Vi är 550 årsanställda, vi är 2700 säsongsanställda som ska vara här när parken öppnar den 20 april. Då öppnar vi Lisebergsparken för sommarsäsong. Och det var den här dualiteten att vi måste börja fortsätta jobba med den öppningen och fortfarande känna att vi gör det, förminskar inte eller förringar inte sorgen inför det som har hänt, utan vi måste kunna göra de här två sakerna samtidigt, men vi måste göra det med takt och vi måste göra det med ton så att det inte uppfattas som att vi blir krängiga och näriga och glömmer det här för fort, utan vi måste liksom ha de här två spåren, måste samexistera. Så då blev det att efter den akuta krisfasen så blir det någonting som jag kan väl kalla det någon buffertfas, när man liksom börjar mjukt kommunicera lite framåtsyftande budskap. Och våran vd Andreas Andersen, som är otroligt duktig kommunikatör, vi spelade in en video med honom när han började i att betona hur ledsna vi alla var för det som har hänt, för våran kollega och för den här drömmen som har försvunnit, men att vi på något sätt ändå måste tro att det finns en framtid och att i sommar hoppas vi att vi får ge er massor med kaninkramar. Det blev liksom en liten perspektivförändring att nu vågar vi börja titta framåt. Under den här buffertfasen så har vi liksom haft den här typen av mjuka budskap för att kunna tids nog inte göra skillnaden så stor när vi faktiskt börjar rulla ut våra sommarkampanjer. För det måste vi göra. Man måste kunna ha de här två sakerna i huvudet samtidigt. Och det är svårt.
Ja, det här är ju så här typiskt så här teoretiskt ämne. Alltså man kan ju teoretisera kring det här, men det är något annat när man är mitt i det. Så, för det är så, teoretiskt så förstår nog alla nu när man sitter och lyssnar på det. Ja, men självklart måste det förstår man. Det här är en verksamhet. Det är många anställda och det är en verksamhet som måste bedrivas. Så man förstår att det också finns en till del av hanteringen. Det är lätt att intellektuellt förstå. Men det är en jäkla balansgång att jobba med de här två delarna under en hantering. Mm. Men det låter som att ni har verkligen diskuterat det och arbetat med just hur det här ska gå i harmoni med varandra.
Ja, det har vi utifrån det har vi verkligen diskuterat väldigt mycket. Och jag vill hylla en branschkollega här att redan första dagen så funderade jag på finns det någon annan som har varit med om något liknande som jag kan prata med? Jag ringde till Annika Troselius som är informationschef på Gröna Lund. De hade ju den tragiska olyckan som skedde där den 25 juni. Men jag ringde just också till Helena Rönnholm som är kommunikationschef på Polarbröd.
Ja, just det.
Deras bageri brann ju ner dagen innan den nya produktionslinan skulle invigas.
Ja.
Och jag fick fantastisk hjälp ifrån både Annika och Helena. Helena gav liksom några konkreta tips just på att hon hade varit med om brand.
Det var
så lätt att jämföra. De hade inte något dödsfall. Men det var ändå flera tips som hon kom med som var jättebra. Bland annat så sett, det är ett maraton. Det här kommer inte ta slut så fort som ni tror. Ni kommer behöva jobba med det här under väldigt lång tid. Och det är man ju tydligt medveten om nu. Jag vet att jag kommer att hålla på med det här under många månader. Men också att upprätta en brandsida. Och det har med den här dualiteten att göra. Att det ska vara supertransparent allt vi gör. Vi ska berätta vad vi vet och vad vi inte vet. Men vi behöver inte göra det så att alla flöden domineras av den här kommunikationen. Det ska vara lätt att hitta, men isolerade på en plats.
Just det, just det.
Och det var ett väldigt, väldigt bra tips. Så vi satte upp en brandsida där vi hade all information, Q&As, pressreleaser, kontaktpersoner, och vi gjorde samma sak också internt. Och det skulle jag också vilja lyfta, vikten av det interna perspektivet. Det blir en ganska stor organisation och många säsongsanställda som är väldigt emotionellt engagerade i Liseberg. De ville veta vad som hände. Så vi har en fantastisk intern kommunikationsansvarig i min kollega Stefan Wern som gjorde både filmade intervjuer, skrivna reportage, återpublicerade den presskommunikation vi hade, satte upp Q&As och informerade så fort vi hade någon information att komma med. Och vi hade också en stor intern samling med all personal redan dagen efter klockan 2 på eftermiddagen på Lisebergs teater. Och det blev en väldigt, väldigt emotionell sammankomst.
Ja, det förstår jag. Det förstår jag. Hur tycker du under hanteringen också innan vi går liksom vidare i faserna? Hur har samverkan med kanske primärt och polis- och räddningstjänst, kanske fanns andra samverkansaktörer också som betyder mycket för. Hur fungerade det samarbetet under?
Mycket bra. De vi hade framförallt initialt kontakt med våra räddningstjänsterna. Jag tycker att de har gjort ett fantastiskt jobb på alla sätt. Och deras räddningstjänstledare var också på plats hos oss på pressträffen och gjorde ett fantastiskt informationsarbete med själ och hjärta, kunskap. Informerade om vad det var som hade hänt. Och han var också med på som enda externa person på vår interna samling och berättade liksom, så här har det gått till, så här har vi bekämpat elden, det här är läget just nu. Så jag skulle verkligen ge en applåd till räddningstjänsten. De har gjort ett fantastiskt jobb, inte bara på bekämpandet utan också på information och så.
Jag tänker också att det, om räddningstjänsten lyckas så avlastar ju det er något enormt också rent kommunikativt. För det är inte ert expertområde. Det är liksom, man vill kunna skjuta den frågan rent kommunikativt. Men då gäller det att det finns någon där och svarar.
Ja.
Men det låter som att det har funkat här.
Jo, men det har funkat jättebra. Sen skulle jag lyfta en annan grej. Alltså, det är ju lite så att Liseberg engagerar. Vi vet att under många gånger så jag pratar med journalister så ringer de och säger de, men ursäkta att jag ringer igen, men du vet varje gång vi gör någonting som har med Liseberg att göra så blir det den mest lästa eller den mest klickade nyheten, den mest lyssnade nyheten, så att informationsintresset här var enormt. Jag tittade på statistiken på vårt pressrum, normalt så kanske vi har 400 besök en vanlig vecka, nu hade vi 280 000 under den veckan. Men GP startade en chatt där folk fick ställa sina frågor. Och GP gjorde här ett fantastiskt jobb som hjälpte oss väldigt mycket. Och jagade rätt på svar på frågor som vi inte hade tid eller möjlighet. Vi kunde liksom bara fokusera på det som rör sig inom Lisebergs område. Ja. Men de jagade rätt på svar ifrån stadsmiljöförvaltningen, miljöförvaltningen, ifrån räddningstjänsten, ifrån polisen, ifrån NCC, ifrån brandsäkerhetsexperter och så vidare. Och sammanställde det. Så de avlastade oss och mig jättemycket. Och det var grymt bra.
Jag kanske till och med själv kunde hitta information där som var relevant. Och jag tänker också, så jäkla kul att höra, för det blir så lätt ibland när vi pratar kriser så ska man se journalisterna som något som är någon motståndare eller någon som inte vill en väl. Det kan vara så också naturligtvis, men också se det här är ju en budskapsbär, det här kan hjälpa oss i hanteringen. Och det är så kul att höra att det finns så positiva upplevelser av media, ja. Så att det inte alltid bara får den negativa stämpeln, tycker jag.
Nej, jag skulle faktiskt säga att det är, normalt så brukar jag tänka att det finns en lojalitet ifrån, man ska utgå från att det finns en lojalitet ifrån båda håll i relationen till media. Att, jag respekterar ditt arbete om du respekterar mitt arbete, och då kan vi ha en väldigt transparent diskussion. Då blir det alltid mycket bättre. Det är väldigt få medier som jag upplever har gått över gränsen, gjort så mycket fel. De agerar utifrån den dramaturgi som deras medier ger. Och om jag har förståelse för den så ska jag ge dem den bästa informationen jag kan. Men de måste också respektera var mina gränser går. Och det har de gjort, jag skulle säga, i 100 fall av 100 nästan.
Väldigt positivt.
Media har faktiskt hanterat det här på ett väldigt schysst sätt ur vårt perspektiv. Hittills. Så mycket, finns det är en lång väg kvar. Men det har...
Hur länge var det kvar i buffertzonen då, som du beskrev det?
Ja, men det är vi delvis, fortfarande.
Fortfarande där, ja.
Vi hade ju tänkt att lansera först nästa år en liten ny minisäsong med vårkul med kaninerna under påsk. Där vi öppnar bara en del av parken. Men nu så prioriterade vi om och sa, nej men det här är faktiskt en jättebra sätt för att visa upp för omvärlden att Liseberg finns kvar. Det är jättemånga barn som har varit jätteoroliga. Hur är det med kaninerna? Mår de bra? Finns karusellerna kvar eller har de brunnit ner? För de har ju, många barn, mindre barn har ju bara hört Liseberg har brunnit ner. Och att då kunna visa upp, nej men vi finns kvar, vi mår bra. Ni är välkomna hit. Det blir mer kaninkramar än någonsin. Det är också en del av den här buffertzonen liksom, där man kan visa upp att vi existerar. Vi gör inte det primärt av ekonomiska skäl, utan vi gör det mycket för att komma tillbaka helt enkelt.
Ja, ja.
Och också för att ge många av våra kollegor som har någonting roligt att sikta på i närtid, att det finns ett positivt framåtsyftande fokus.
Ja. Ja, men bra du beskriver, och vad sa du, den 12 februari, och nu är vi alltså i den 21 mars. När tror du att man liksom kan säga nu är vi inne i sista fasen, för jag får att du hade något namn på den som du beskrev.
Ja, men jag ska säga rekommersialiseringsfasen. De här överlappar varandra, så jag skulle säga att vi är både i buffertfas och i rekommersialiseringsfas. Vi har börjat med kommersiella budskap. Vi släpper artister för våra sommarkonserter. Vi har återupptagit vår köpta kommunikation som vi pausade och stängde ner all köpt kommunikation under ett antal veckor. Nu är den tillbaka och rullar. Vi har förändrat en del budskap. Vi kanske är lite mjukare än vad vi hade varit annars. Men de samexisterar. Jag tror att vi kommer att leva med det här arvet av den här branden under många, många år framöver, det vet vi.
Men såklart.
Samtidigt så är folks minne är ganska kort när det gäller kriser, att kan vi ge dem omvärlden något positivt att fokusera på, så väljer man som människa hellre att fokusera på det glada än att minnas det där tråkiga. Det är ju det som gör oss till människor.
Ja. Är ni formellt sett ur krisledning då, som man säger?
Ja, eller det är vi.
Har det här flyttat samman nu med vardagen?
Det har det. Vi ska ha en krisledningsutvärdering här där vi ses allihopa. Men nu är det en del av det dagliga arbetet som är fördelat på de vanliga ansvarsfunktionerna. Sen så handlar det ju väldigt, väldigt mycket om den här frågan. Men det är ju inte det akuta skedet så som det har varit.
Nej, man brukar ju prata om det nya normala. Det blir en del av vårt fortsatta arbete. Ja. Men de absoluta, eller liksom, krisledningen fyller ingen funktion i den bemärkelsen. Man behöver ju hitta det läget också när det är dags att lämna över. Även om det ser annorlunda ut än naturligtvis gjorde.
Ja.
Både hur ni hade tänkt er att det skulle se ut och hur du hade gjort om det inte hade inträffat. Om man summerar då, vad är dina viktigaste lärdomar från att ha, om någon annan skulle ringa dig nu och säga ni var ju med om det här, vad skulle ditt råd bli ur ett kommunikationsperspektiv?
Till att börja med då, återupprepa Polarbröds tips till oss, det är ett maraton. Bygg för att ni ska hålla ut länge. Det kommer inte gå över fort när det är på en kris av den här digniteten. Och sen så är det väl några olika delar. Sätt alltid människan först. Finns det risk för personskada på något sätt, prioritera alltid människan först. Och de fysiska tingen är projekten sekundär. Berätta det du vet, men berätta också det du inte vet. Och sitt inte och vänta, även om det är en liten del av ny kunskap. Ut med den med en gång. Så slipper du spekulationer. Så att man inte säger men den där detaljen är för liten. I sånt här läge, inga detaljer är för små. Jag pratade med en journalist som ringde och så sa de, kan vi intervjua dig? Vi ser att ni har börjat ta ner den brandskadade skylten på fasaden. Frågar jag, är det en nyhet? Är det någonting vi liksom vill göra? Så allting som rör Oceana är en nyhet.
Okay.
Så att förringa inte, underskatta inte behovet av kommunikation. Den sista insikten att i krisledningsstrukturen så var det egentligen bara jag och marknadschefen som är med i krisledningen i normalfallet. Men nu bifade vi upp med 3 pers till, så vi var 5 personer som bara jobbade med kommunikation. Jag skulle säga ungefär hälften av alla frågor vi hade handlade om kommunikation. Det var väldigt mycket mer än vad jag hade förväntat. Jag har aldrig varit inne i en kris av den här digniteten tidigare. Men det behovet var bottenlöst.
Ja, jag förstår det. Det är tidigt att dra om slutsatserna. Ni ska utvärdera och det ska få ta den tid det tar. Men är det något du hade önskat och hade gjort annorlunda? Så att säga, jäklar, det här borde vi ha... Ska inte förekomma i utvärdering, men det kan vara, ibland har man något top of mind sådär. Det här hade hjälpt oss.
Ja, men det är kanske att vi kunde varit lite snabbare med att få ut vissa budskap, framförallt i de sociala kanalerna. Och det finns goda förklaringar till att vi inte kunde det. Vi mättade helt enkelt inte med. Men i den bästa av världar att kunna komma ut med ett anpassat budskap tidigare i TikTok på Instagram. Men det är en annan, det har en annan tonalitet, en helt annan kontext än den pressinriktade kommunikationen, och det måste utformas på ett bra sätt.
Är det något du hade önskat du kanske hade prioriterat annorlunda till och med? Eller är det snarare att det är en resursfråga?
Det var mer en resursfråga skulle jag säga. Men det är klart att det alltid är en prioritering att vi hade kunnat ta det högre upp. Blev det bra som det blev. Det är ingenting vi har fått kritik för. Men det blev väldigt mycket konspirationsteorier på TikTok. Och det hör liksom till TikToks mediedramaturgi, att här är någonting som trendar, då är det många som säger jag kan få mycket, jag kan få stor reach.
Just det, den hashtaggen.
Jag adresserar någonting som har med Oceana att göra, skit i om det är sant eller inte. Man videos med konspirationsteorier och så får de stor spridning. Det spelar ingen roll om det var sant eller inte. Vi har inte bemött dem för det är så bizarra saker som har påståtts.
Just det.
Men då kanske vi hade kunnat vara en tydligare röst i vår egen kanal tidigare.
Förstår. förstår precis vad du säger. Det låter ju som där i din dramatisk händelse förstår sorg ur många perspektiv, ja. Också ett stort projekt också som man dessutom har kämpat med längst fram emot mycket. Som avslutning också, hur är det att inom krisledning att hantera varandra? Det är ju också en del av denna hantering. Glömmer man bort det, eller har ni även haft tid att ta hand om varandra, skulle du säga?
Jag skulle säga att vi absolut har haft tid om att ta hand om varandra. Och det första vi frågade varje morgon, det var att gå laget runt och fråga hur alla mådde. Och det gräts och det kraschades. Och det var stora känslor. Man lärde känna varandra väldigt väl. Och man lärde känna sig själv också. Faktiskt. Att vissa smågrät då och då hela tiden. Och andra kommer i en stor batch. För mig tog det en vecka. Innan jag var här på
fördämningen släppte.
Ja, jag var här på helgen och vi skulle öppna vår kaninmusikal och valde faktiskt att göra det en vecka efter, och så kom jag in och så stod kaninen där. Jag kan knappt prata om det nu. Men då brast det liksom. Man bara fick kramas och kollegorna var framme och det för ju en samman, en sån här traumatisk händelse.
Ja, det gör det. Och man måste låta det ta plats också, för man är inte, man kan inte stålsätta sig hur länge som helst. Nej. Utan det måste få ta plats. Vi är människor.
Vi är bara människor. Och det är väldigt skönt på Liseberg liksom. Vi jobbar med känslor, och då är det ganska det är inget konstigt att visa mycket känslor.
Nej.
Det är väldigt. Så att, jag skulle säga att vi har tagit hand om varandra väldigt bra. Vart måna om att alla får berätta hur man känner och hur man mår.
Ja, jätteviktig del i hanteringen. Och för att kunna fungera över tid också. Bra att vi fick med det perspektivet också.
Verkligen.
Fantastiskt att få sitta här med dig, Mårten, och höra direkt från dig. Och så tack också för din öppenhet, skulle jag vilja säga. Jag tror att det här är väldigt viktiga lärdomar ni har dragit. Såna här händelser händer ju så pass sällan. Det gäller verkligen att fånga de tillfällena, för det finns så otroligt mycket att lära av dem. Jag sitter inte här för att gräva. Det blir intressant att höra när ni har utvärderat också. Kanske kommer fram ytterligare saker som också kan vara. Vi får väl se. Kanske vi får ta en retur här och se om det finns några ytterligare saker. Men ur mitt perspektiv så är jag väldigt, väldigt glad att du ville medverka och dela de här erfarenheterna som jag tror många kan ha nytta av.
Ja, men tack själv. Det är alltid intressant. Jag har inte pratat så mycket externt om det här. Jag gjorde det första gången i morse. Men det blir lite som terapi att få gå tillbaka och få berätta om hur man upplevt det.
Det är jättenyttigt. Ja, det är viktigt att få klä de saker man varit med om i ord. Och man glömmer också bort, men att genom att repa upp skivan lite så minns man ganska väl.
Ja, ja.
Stort tack för din redogörelse.
Ja, men tusen tack för att jag fick vara med.
Ja, och lycka till nu med ert fortsatta arbete och fortsätt på den inslagna vägen ni har haft. Det låter som att ni ändå känner er starka och vidare in i en ny säsong som blir annorlunda, men där ni ändå har kraften att liksom göra det. Jättekul att höra faktiskt.
Ja, stort tack. Och nu tittar vi framåt mot en sommar fylld av glädje, skratt och att vara tillsammans.
Och kaninkramar. Det har jag hört flera gånger nu.
Kaninkramarna är oerhört viktiga.
Ja, det är bra. Okej, tack så mycket, Mårten.
Tusen tack.